Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu kommer ett väldigt efterlängtat avsnitt med Martina Skovronska där vi pratar om narcissismen och narcissister. Vilka är det som blir narcissister och vad är narcissismen? Vad har de för drag? Vilka är de? Ja, nu får höra på hennes historia som är riktigt brutal, riktigt hemsk. Där var hon träffade en man som hon bara blev så himla kär i direkt. Och bara, wow, jag hittade min drömman. Han smickrade henne, han fick henne på fall. Men han hade också en kvinna i en annan stad. Hon blev manipulerad, hon förlorade sin självrespekt. Sakta men säkert tryckte han ner henne mer och mer. Det gjorde att hon mådde så himla dåligt. Hon blev totalt utbränd, totalt nedtryckt. Hon gick in i en djup depression. Nu får vi höra på en person som verkligen mött en narcissist, Martina Skovronska.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Martina Skovronska.
Woho, tack så mycket.
Woho,
vilken ära.
Så ska vi inte, vilken ära för oss att ha med dig.
Ja, men det är helt sjukt faktiskt.
Tycker du det?
Ja.
Ja, men det är ju sjukt att vi har med dig faktiskt. Nej, men det är sjukt.
det är sjukt på ett sätt att du är med, får jag lov att säga. För att du fyller ju ett extremt bra syfte, men jag hade verkligen tyckt det var bättre om jag själv och alla andra tusentals eller miljontals personer inte har blivit utsatta för de här narcissisterna som gör att du fyller ett så pass stort syfte som att du också är med på och ska prata om idag. Eller vad säger du?
Exakt. Ämnet är inte jätteroligt, men det är roligt att vara här.
Så är det. Och du har ju, jag har ju läst din bok också som var jättebra. Och jag själv har ju en erfarenhet av narcissismen. Och haft folk runt omkring mig som har varit det under mitt liv. Så därför så tyckte jag också det här är så himla intressant att prata om. Men skulle inte vi, jag tänkte så här att innan vi hoppar in på din story, skulle inte du bara kunna berätta lite grann vad narcissismen är för någonting?
Ja, absolut. Det kan jag göra. Jag kan ju börja med att säga att jag är ju ingen psykolog, utan jag är ju här i rollen som en person som har haft en relation med en narcissist. Och det här är liksom, boken är skriven utifrån mitt perspektiv av den drabbades perspektiv, men jag har ju researchat väldigt mycket och varit tvungen att sätta mig in i det här som jag upplevde och vad det var jag var med om. Och därför så har jag liksom skrivit ihop de här liksom faktan som är del 2 i boken. Och baserat på det som jag har läst mig till så kan jag säga att det finns 2 typer av narcissister. Det finns de här som är väldigt öppna med vilka de är. Och man kallar det för en öppen narcissist. Typexempel är väl, och kanske det mest kända exemplet är Donald Trump. Som är skolboksexemplet på vad en narcissist är. Vad en öppen narcissist. Väldigt burdus. Väldigt hänsynslös. Väldigt egoistisk. Väldigt egocentrisk skulle jag vilja säga. Man ser ganska snabbt liksom, att den här personen avviker och beter sig på ett lite annorlunda sätt. Men sen finns det ju också den andra versionen, är den dolda narcissisten som den här boken handlar om. De som namnet antyder är väldigt dolda med vilka de är. Det vill säga att från början så uppfattas de som väldigt skärmiga, lugna, balanserade, tillbakadragna, eftertänksamma, stabila. Och det är ingen person som man egentligen förstår är en narcissist. Att den här fina personen och goda, trevliga personen som man träffar har så fruktansvärda egenskaper som det kommer liksom visa sig senare. Och då, om man gräver lite djupare i den här dolda narcissisten, då är det så här typiska egenskaper för en sån person, det är ständiga manipulationer, ständiga lögner, väldigt mycket det här dubbla budskap, dubbelspel, att man visar liksom en sida utåt och så är man någon helt annan hemma. Så det är väldigt mycket så här det här dubbla som sker hela tiden. Man sätter upp en yta för vem man är, för att det som jag också läst mig till, det är att de är ju väldigt osäkra innerst inne. De har låg självkänsla och behöver därför bygga upp en mur och skapa en bild av sig själva att de är så himla perfekta och så himla felfria. För att de innerst inne är väldigt osäkra människor. Men de vill inte erkänna det för sig själva eller för någon annan. Så att de behöver lura folk på vem de är innerst inne. Väldigt tragiskt. Förstår. Väldigt tragiskt.
Ja, men allt det här då, med att man behöver... De lurar folk, de ljuger för folk och allt där. Vet de själva att de gör det? För att min erfarenhet av narcissister, det är att det går inte att prata med dem. Man kan förklara en sak för dem som är så att, men du sårade mig här, du gjorde det fel, du har gjort det här. Och då får man tillbaka någonting som man själv har gjort fel istället. Min erfarenhet är också att de är extremt svårt att ta kritik. De slår bort saker istället. Det känns som att man pratar med en mur. Mm. Det känns som att man kommer inte in. Och man kan lägga... Jag har ägnat alltså, hundratals timmar där jag har försökt att komma in på saker och försökt att förklara någonting. Och sen så tror jag att det är löst. Jag tror att vi har hittat en lösning kanske efter 3 timmars samtal om en specifik sak. Och sen så går det 5 minuter och sen har samma sak hänt igen. Och då blir jag så här... Oj... Det här var så konstigt. Jag har så ägnat, vi har pratat om det i 3 timmar. Vi har hittat en lösning. Och nu går det alltså 5 minuter. Det känns som att ingenting, att vi inte ens haft det här samtalet överhuvudtaget. Känner du igen dig?
Så är det definitivt. De har väldigt svårt för att ta kritik. Och de vänder. De är så skickliga också på att snacka. På att liksom, att själva snacket blir så att de vänder och vrider på olika ord och på olika händelser. Så att allting liksom, det som du säger, slår tillbaka på en själv. Så till slut så ber man dem om ursäkt för någonting som de har gjort. Det är ju helt skruvat och helt jäkla galet.
Men det här då, vet narcissister, jag gjorde en grej på min Instagram innan då, där jag frågade, kan alla narcissister till mig höra av sig? Och det var ju typ en person som, det var 2 personer som kanske hörde av sig och sa såhär, nej men jag är nog narcissist typ. Men de var ju säkert inte det för att de erkände att de var. Men narcissist, men generellt sett så skriver alla till mig, men du, den där frågan kan du inte ställa, för narcissisterna fattar inte att de är narcissister.
Exakt.
De kommer aldrig fatta det.
Exakt. Så är det. Det är ju också så här välkänt faktum att de kan inte erkänna det. Nej, det gör de absolut inte. Men också så här att det är också svårt att ställa en diagnos på narcissister. För att dels om de ska uppsöka en psykolog och hantera liksom sitt problem, så bygger ju det på att en person som faktiskt uppsöker hjälp har kommit till insikt om att det är någonting som behöver hanteras inom sig själv, att man måste lösa något problem som man är med om eller som man äger själv inom sig själv. Men eftersom narcissister inte förstår att de har problem, för att de enligt sig själva är felfria, så blir det ju så att det här jobbet med en psykolog, det blir väldigt svårjobbat. Och om de ens kommer till en psykolog, och kommer de till en psykolog, så är det ett välkänt faktum att de kan dupera och manipulera psykologen. Alltså det här är på sån hög nivå. Så att psykologen
förstår... De är vassare
än
psykologerna.
Ja, men alltså så här, och också ja, så här, många psykologer vet inte ens om, alltså särskilt här i Sverige, för det är ändå ganska så här relativt nytt, alltså här i Sverige. Alltså i USA så har man ändå pratat om det här ganska länge, men just i Sverige så är det ett liksom nytt, relativt nytt begrepp. Och det är inte många psykologer som har det här som sin liksom specialämne och special liksom kunskap inom det här.
Jag slog här på Wikipedia bara, så man kan se liksom vad, enligt dem, vad hur narcissismen är. Narcissister. De har överdrivna känslor av att vara viktiga och betydande. De fantiserar ofta om exempel rikedom, framgång, makt och kärlek. De anser att den bara ska umgås med och associera sig med viktiga personer eftersom den själv är så viktig, har ett överdrivet behov av beundran, har orealistiska uppfattningar om sina egna rättigheter. Exempelvis förväntar sig personen ofta den bästa behandlingen när den söker sådan, utnyttjar andra för att uppnå sina mål, saknar helt eller bristande empati, tror att andra är avundsjuka på den, men kan också själv vara avundsjuk på andra, bete sig högfärdigt och arrogant, samt även storhetsvansinne.
Yes.
Världen kretsar kring dem, kort och gott.
Ja. Och ibland är det där väldigt tydligt, men ibland, alltså hos de här dolda narcissisterna, så är det här inte väldigt... Det tar ju lite tid att lära känna dem innan man kan förstå och sätta, liksom lägga pusslet att det här är en narcissist.
Vi gör så här, vi hoppar in i din berättelse nu. Hur var det du kom in i den här väldigt destruktiva relationen på många år med den här personen som du kallar, för jag antar att du inte vill säga det riktiga namnet.
Nej.
Jag var så intresserad av att veta vem det riktiga namnet var. Man bara kan googla fram. För det kändes som när jag läste det, för den var en jäkligt snygg, jäkligt charmig person. Men du, vi kallar honom Adam.
Adam
kallar honom. Yes, berätta lite grann. Hur började det?
Det började med att vi träffades via Tinder. Och där ska jag också tillägga att där är ju ett superställe för narcissister att hänga. För att det är ett bra sätt till kmantel. De kan träffa och hålla på med sina grejer. Och det är inte så många som kommer på dem. Så att alla som hänger på Tinder, se upp för narcissisterna. Men, vi träffades på Tinder. Jag var ju väldigt så här, nej men jag ville egentligen inte alls hålla på med nätdating. Men jag blev typ mer eller mindre övertalad av mina kompisar. Så här, men sätt upp en så här profil på Tinder, för det är någonting så här.
Nu, du är narcissist, nu ljuger du. Så där säger alla, jag blev övertalad av en kompis. Kom igen.
Jo, men på riktigt. De sa så här, Martina, om du ska träffa någon så här vettig kille, så måste du ju ändå så här,
tindra.
Då måste du tindra lite. Ja, exakt.
Ja, det är bra. Bra. Du har ju... Ja, men det är bra. Ursäkta.
Men hur som haver. Då träffades vi på Tinder och jag tyckte ju så här... Alltså första intrycket, det var så här kanon. Jag fick så himla bra feeling av honom och han var bara så här fantastisk och vi klickade super, super bra. Vi träffades inte från hotellet Grand i Stockholm. Tog en promenad i liksom Skeppsholmen och Kastellholmen. Och sen så föreslog han, och jag tänkte så här, men då tar jag den här promenaden och sen så gör jag liksom annat. Men han föreslog att vi skulle gå ut och äta. Och det tyckte jag lät som en jättebra idé, för då kände jag så här, men gud, vi hade klickat så ändå så bra med varandra, så att jag körde på. Så vi gick ut och åt och allting var så här super, super härligt, supermysigt. Han var verkligen så här superskärmig och gav mig massa med komplimanger och jag liksom föll för det. Sen att få till en andra dejt var ju inte helt enkelt. Han berättade då på den här första dejten att han bor då i Stockholm och jag bor i Stockholm. Men att han reste väldigt mycket inom Sverige. Och han jobbade på ett ställe där de hade kontor i den här andra staden som jag inte heller vill gå in på vad det är för stad. Men den andra staden som jag benämner i boken. Och att han var väldigt mycket där och jobbade på det här liksom kontoret i den andra staden. Men att det fanns någon där, en kvinna, i den andra staden. Men att han träffade henne bara väldigt tillfälligt. Eller så här, de hade en sexrelation enbart. Men att han var väldigt så här, trött på det här och det var inte vad han ville, utan han ville träffa någon fast, liksom ha en fast relation här i Stockholm där han bor. Och jag tyckte det var väldigt märkligt att liksom öppna sig så här tidigt på första dejten, men ändå så fick jag så här intrycket att men gud, han är väldigt så här öppen och rak med mig. Och jag uppskattade ju det, att han var så liksom så pass öppen. Men det här var ju typ en röd varningsflagga då, för att det skulle visa sig sen att den här sexrelationen inte var någon sexrelation, utan de var förlovade med varandra.
Hur fick du reda på det?
Det fick jag reda på för att jag googlade ju honom. Eftersom jag var så frustrerad över så här, men gud vad svårt det ska vara att få till en andra så här, dejt med honom. Så då googlade jag honom. Och sen så via Google så, jag visste inte hans efternamn, men jag visste vad han jobbade. Så jag gick in på hans arbetsplats där han liksom på den webbsidan. Och sen så hittade jag liksom en profilbild på honom. Och via den bilden så fick jag reda på vad han hette i efternamn. Och sen då kollade upp på Facebook. Och relationsstatus var förlovad.
Vad kände du då?
Ja, men alltså jag blev så jäkla besviken. Alltså då liksom, jag kände mig så grundlurad och tänkte så här, gud, nu har han liksom lekt med mig. Och jag tänkte så här, ja, men det här kommer, jag vill inte ha mer med den här personen att göra. Och sen nästa steg var ju att han skickade något sms, eller han mejlade, jag minns inte nu, men, och då svarade jag bara på det, men så här, men lycka till med förlovningen, typ så här, ha det bra. Och så plockade han bort mig från Tinder, från alla möjliga liksom, så här, kanaler, för han besvarade inte ens det. Han ville liksom inte ens ge en förklaring till, liksom, till någonting, utan han bara låtsade som att problemet inte fanns.
Det här är ju också ett narcissistiskt drag.
Ja.
Ett narcissistiskt sätt att svara på, ja, en fråga.
Precis. Att bara liksom dra sig undan och inte ge ett svar. Så. Och sen så gick det några månader. Och så bara helt plötsligt så dyker han upp igen. Det här är också så här konstigt. Och det här ska man också veta, så att narcissister, det här är så typiskt narcissister, att det är väldigt mycket dubbla, alltså det som är dubbelt. Allting som säger dubbla budskap, dubbla, alltså varmt, kallt, och han är frånvarande och så är han närvarande. Så väldigt mycket så här, man blir helt schizofren och förvirrad i det som sker i en relation med en narcissist. Men hur som helst, ja, men då hörde han ju av sig och så addade han mig på Facebook bara från typ ingenstans. Jag bara, men, och så inte ett ord, utan han bara lade till mig som en kompis. Och jag liksom accepterade honom. Och sen så pratade vi inte med varandra. Och sen så gick det några veckor. Och sen så märker jag så här att han har ju ändrat relationsstatus. Då är han inte förlovad längre. Och sen så hör han av sig till mig. Och sen så påbörjade vi våran typ relation. Och då gav han som förklaring. Och han förklarade sig enbart för att jag frågade. Inte för att han själv tyckte att jag var typ värdig en förklaring. Eller att han behövde förklara någonting för mig. Utan han förklarade för att jag liksom krävde en förklaring av honom. Och då sa han, ja, det där höll ju på liksom så här ebba ut, och det var liksom så här, ja, början till slutet för mig och henne, och det var, förlåt för att jag ljög, men det var inte så här schysst gjort, men det var så det var. Och sen inledde vi vår relation där jag märkte att han, det var så här superbra från början. Så där kärleksbombardering deluxe, ska jag säga. Med massa komplimanger. Det var hjärtan som liksom skickades på sms. Och han kommer bara säga att han älskar mig efter bara några veckor. Och jag blev lite ställd.
Bara där är lite,
ja, jag vet, lite speciellt. Jag vet. Och då blev jag lite ställd. Och då sa jag till honom så här, men alltså, du känner inte, vi känner inte varandra liksom. Så att, han bara, nej men, du vet, du gör ju någonting med mig här. Jag kan inte förklara vad det är, men det är någonting du gör. Jag borde kanske inte säga det till dig så här tidigt in i relationen, men det är så jag känner för dig.
Men du är ju också magisk, jag förstår. Du är också magisk, Martina. Are you single? Är du single nu förresten? Är du det?
Jag vet inte om jag kan säga det. Alltså, får man säga det? Ja, jag är single.
Det är klart du får.
Jag är singel, men jag vet inte om jag är så sugen på att dejta nu efter allt det här.
Ja, jag tror att många kommer i alla fall vilja komma i kontakt med dig efter podden. Så du kanske hittar någon likvärdig själ efter det här. Det är faktiskt, jag ska säga så här, det är faktiskt flera som efter vissa poddavsnitt har hittat sina partners som har varit med.
Oj, oj, oj. Mm. Jäklar. Mm.
Det här är en bra dating. Det här är bättre än Tinder.
Det tror jag säkert.
Så okej. Så att ni träffades där, han överröste komplimanger av dig. Han sa tidigt, bara efter några veckor, att han älskade dig och du blev som förtrollad i honom.
Ja, och då började jag så här, men han var så himla så här, jättegod, jättesnäll, jätte så här, alltså jag kände mig så här trygg med honom och jag tänkte så här, men gud, det här är så här, men det här är en bra kille. Jag vill liksom fortsätta liksom träffa honom för att se liksom vad det här tar vägen. Och sen helt plötsligt, när mitt uppe i det här liksom fantastiska, det här intensiva, det här liksom, det var fantastiskt på alla sätt från liksom, från att ja, men vi träffades väldigt mycket och hade liksom daglig kontakt med varandra på sms och på mejlen och på allt vad det var. Till att typ från ingenstans slutade han höra av sig. Det blev helt tyst. Och då tänkte jag så här, men vad är det som händer? Och då mejlade jag till honom och skickade sms till honom för att fråga så här, men hur läget, hur mår du, vad händer? Och jag får liksom ingen svar. Och det är klart man blir helt jäkla ställd, för man börjar ifrågasätta, är det jag som har gjort någonting? Är det jag som har sagt någonting? Är det jag som har liksom gjort honom förbannad? Är han sur på mig? Vad är det som har hänt? Man får inte veta någonting överhuvudtaget, för han finns inte där att besvara de här frågorna. Och det här är så här ghosting. Det är så jäkla också så här typiskt narcissister, att det här dubbla som jag liksom sa förut, att de är närvarande så blir de helt frånvarande helt plötsligt från ena dagen till den andra, utan att man får någon förklaring till varför. Och det väckte ju en massa så här förvirring inom mig. Jag fattade ju inte vad som höll på att hända. Och så helt plötsligt hör han av sig igen, och då hade det ju gått flera veckor. Och så säger han så här, men jag vill att vi träffas. Vi behöver så här, ja, men så här, snacka och prata. Och så gick vi ut och träffades, och allting var så här super, super mysigt och bra igen. Och då tänkte jag så här, men gud, jag har säkert missförstått så här. Ja, men han kanske hade bara så här, behövde så här, vara lite för sig själv. Eller. Men sen så förklarade han för mig att jag tror att jag håller på att bli utbränd. Och det liksom, det är därför jag har typ varit så frånvarande. Men det skulle visa sig sen att det var en ytterligare en lögn, för han var inte utbränd. Han jobbade på som vanligt. Han skaffade till och med ett nytt jobb under den här tiden och hade så där ganska så här, han är ganska högt upp. Nu kan inte jag säga vad han jobbar med, men han har ganska hög position liksom i sitt yrkesliv. Så han skaffade liksom ett väldigt ansvarsfullt jobb och fick liksom då gå på olika intervjuer och träffa en ny arbetsgivare. Jag menar, alltså så här, utbrända människor är utbrända. Man är hemma och man är liksom sjuk och inte orkar göra någonting. Men det här var ju ytterligare en lögn. Och det här liksom så här typiska också lögner som han liksom körde med. Och jag gick ju på allt det här som han sa. Och den här andra då kvinnan i den här andra staden, ska jag också tillägga att han sa ju till mig att det var slut med henne. Det var den historien jag fick veta. Men sen så började han säga att hon ändå hör av sig till honom. För hon kan inte acceptera att det är slut mellan dem. Och att hon är psykiskt sjuk. Och att hon har någon sån här diagnos. Hon medicinerar antidepressiva och allt vad det är. Och hon är sjuk i huvudet och hon är bara helt störd. Och hon kan inte låta mig vara. Hon är helt besatt av mig och jag blir inte av med henne. Säger han till mig. Men då sa jag så här, men varför liksom sluta svara när hon hör av sig? För hon bor ju ändå i en annan stad. Alltså sluta bara svara.
Ja.
Nej, men det kan jag inte göra, för vet du vad, säger han. Så här, men hennes mamma, hon har ju begått självmord. Och så säger han så här till mig, jag vet inte om de här psykiska sjukdomarna går i arv, men jag är rädd för att hon också är så pass psykiskt sjuk så att hon kommer att begå självmord. Och jag vill inte ha det på mitt samvete. Så att jag kan liksom inte bara så här tvärt bryta och sluta höra av mig till henne, utan jag måste så här fasa ut henne lite så här successivt för att hon inte ska känna att jag liksom bara gör slut med henne. Jag bara, men alltså,
han kommer ju med bra argument för henne att säga. Alltså det är ändå så här.
Ja, men jag trodde ju på det, ja. Exakt.
Alltså, ja, det låter väl.
Ja, det låter rimligt, ja. Exakt.
I den här förklaringen att han kör dubbla förhållanden och allt sånt där, så är ju det en väldigt bra förklaring, ja, exakt, på varför exakt det var så.
Och jag ska ju också så här tillägga att jag jobbar då, jag har ju skrivit den här boken nu, men jag jobbar som vanligt som kommunikatör, och jag har jobbat med kommunikation och liksom så här i jättemånga år, och är väldigt intresserad av mellanmänsklig kommunikation och kommunikation i relationer, och jag blir så här, jag om någon borde ju liksom så här ha förstått att det här var manipulationer, men han var så sjukt övertygande i det här han sa. Och då trodde jag på honom. Och så säger han så här, men du vet Martina, hon har ju blivit besatt av dig också. Aha, på vilket sätt? Och så sa han så här, men hon har ju googlat dig och hon har ju hittat bilder på nätet på dig. Och hon har ju klippt ut så här, alltså så här beskärt dina ögon. Och skickat bilderna till mig och bara frågat så här, är det henne du har sex med? Är det de här ögonen du kollar i när ni ligger med varandra? Och i samband med det här så började hon höra av sig till mig. Och hota mig. Att jag var liksom, om jag inte lämnade hennes man i fred, då skulle hon, så här, då får jag liksom så här skylla mig själv, då skulle hon göra någonting, bla bla bla. Så att ja, det var så här.
Jag måste bara fråga en fråga här. Så här, dels så här, tror du att hon skickade de här bilderna med ögonen?
Jag vet inte. Det vet jag. Nej. Inte. Det var vad han sa till mig, men det, jag har ingen aning.
Nej. Och nästa grej är så här, alla de här samtalen, för du har jättemycket liksom så här, kommunikation med henne, har du på massa olika sätt. Har du ju massa med henne så här. Varför ringer du henne inte bara och pratar med henne?
Nej, men för han sa så här, vet du vad? Det bästa är att du inte ringer till henne. Han sa ju till mig så här, prata inte med henne. Och
han safeade upp allting.
Ja, ja, innan. Ja, exakt så. Exakt så. Han sa så här, men du, vet du vad? Alltså min rekommendation, det är så här, hör inte av det till henne. Hon är så här, det är ingen idé att börja liksom hålla på och gräva i det där och hålla på liksom gå in i det där snacket med henne, för hon är ju inte psykiskt stabil. Det kommer bara bli så här rörigt och inte bra. Bara låt det vara, låt det bara liksom rinna av dig och sen så gå vidare. Så att jag och hon, vi har ju aldrig pratat med varandra.
Okej. Okay. Inte ens nu efter du släppt boken?
Nej.
Mm. Vill du inte göra det då?
Nej, eller så här, hon har ju hört av sig till mig. Inte nu när jag släppt boken, men alltså i somras när jag höll på att skriva boken. Och då trodde ju hon, hon krävde så här, nej men så här, för jag tycker så här, ändå så här, ingången i de här mejlen hon hade, det var väldigt arrogant, det var väldigt kränkande, hon använde väldigt så här, hårda ord och var väldigt grov i munnen. Och då känner jag så här, då har hon liksom på något sätt så här bränt sin bro till mig. För hade hon haft någon sån här annan ingång, hade hon varit så här lite mer så här ödmjuk i sin framtoning och bara så här, Martina, du vet du, det här liksom, vad jag tror mig veta, är det så här, kan jag få liksom någon bekräftelse, kan du liksom så här, kan vi prata med varandra? Men hon var så här, hon var så himla aggressiv och
ge något exempel då.
Men beskyllde mig för massa, din jävla hora, sa hon.
Hon skrev så typ.
Ja.
Shit. Alltså det är hårda bud alltså.
Det är hårda bud, så att jag vet inte så här, jag det känns inte som att.
Men vad skrev du tillbaka då?
Nej, men jag skrev ju ingenting tillbaka.
Det kan du vara.
Ja, men grejen så här, jag förstår ju henne nu så här, efter liksom jag liksom lagt ihop pusslet, att hon var ju frustrerad på honom men tog ut det på mig.
Men hon var ju manipulerad, hon var ju också psykiskt
nedbruten. För han berättade ju säkert samma historia för henne som han berättade för mig om mig liksom till henne, och han berättade ju säkert så här, att jag var någon jäkla stalker som inte kunde låta honom liksom vara, som hängde efter honom, som inte, så att jag tror att den historien jag fick höra om henne har hon fått höra om mig. Det är vad jag liksom tror.
Och sen den där grejen också. Jag måste ju berätta det för att också lyssnarna här och tittarna ska förstå vilken sjuk jävel det här var. Berätta om den här cancerpoolen.
Ja. Ja. Det var ju så här. Alltså. Adam då, den här narcissisten. Han. Skröt nästan om, för att det var ju också så här, hans eget initiativ att berätta det för mig, så att jag ifrågasatte, alltså jag frågade inte honom, utan det var liksom hans sätt nästan som att skryta om det här. Han hade en kompis som var dödssjuk i cancer som låg på, ja men det var bara på något hem för cancersjuka, och han var liksom i slutskedet av sitt liv. Och den här kompisen då var en jättenära kompis till då Adam. Men då var det ju liksom Adam bjuden hem till den här kompisens fru och familj på middag. Som liksom, medans den här kompisen låg på det här hemmet. Och sen så frun bjöd den här, alltså Adam, på middag. Och de hade väl druckit vin. Jag vet inte. Så, och sen så hamnade de i säng med varandra.
Så han...
Frun, alltså kompisens fru och Adam, medans kompisen var typ dödssjuk och låg på det här liksom behandlingshemmet.
Palliativ vård eller
ja,
vad.
Ja, precis.
Så låg han inne, hade sina sista dagar, och ja, då gick Adam ja. Istället och hade sex med hans fru.
Ja. Och skröt om brutal. Det. Och skröt om det till mig. Alltså det visar ju bara så här, amen, så här det är helt gränslöst. Det finns, alltså narcissister har inga gränser.
Ingen empati?
Nej.
Ingen empati nej, alls? Nej.
Det är så moraliskt lågt, så jag vet inte, du vet, när jag berätta det här för någon i min närhet liksom, när jag höll på att skriva den här boken, så kom jag på den här historien, då den här personen bara, men alltså redan där Martina borde ju ha fattat när han berättar det här, alltså den här personen är ju fan sjuk i huvudet.
Ja, riktigt stört. Så att den här kvinnan börjar i alla fall dra tillbaka storyn. Kvinnan börjar höra av sig till dig och börjar säga att du var en hora och skällde på dig och skrev allt möjligt till dig. Så här. Och sen så fortsatte din Adams relation, eller?
Nej. Nej, för han försvann. Han bara slutade höra av sig igen. Han sa så här, nej men jag håller på att bli utbränd och jag behöver lite tid för mig själv och du pressar mig. Det är ju bara så, det är så väldigt intensivt att träffa dig. Jag bara, men okej, är det jag som är liksom så här orsaken till din utbrändhet? För jag trodde ju då fortfarande att han var utbränd. Han bara, nej men alltså du vet så här, jag är liksom inte i form av att kunna träffa dig nu. Vi måste ta typ en paus. Men han menade ju inte någon paus, utan han menade så här, jag gör slut med dig. Men så sa han så här, men snälla kan inte du vänta på mig så här, tills jag mår bättre? Och sen så, när jag mår bättre så vill jag liksom, för att jag, du är liksom, du är min drömtjej och du är liksom den här, den tjejen som jag liksom drömt om i hela mitt liv. Kan du snälla vänta på mig? Ja. Alltså dum som jag var, ja, sa jag, absolut. Jag menar, alltså jag fick ju också starka känslor för honom. Jag ska liksom inte på något sätt förneka det. Jag blev ju liksom super... liksom betagen av honom och fick väldigt, väldigt starka känslor. Men, ja, men då han sa en paus, men han menade liksom ett avslut, så att jag fick liksom inte någon så här, han var inte tydlig med mig att det här var liksom så här, jag gör slut med dig, utan så han lät mig hänga kvar. Han lät mig hänga kvar utan att ge mig någon förklaring, för att det är också så här typiskt narcissistiskt, så här, att de inte ger, de avlägsnar sig. Men de vill ändå inte ge dig ett avslut, för att de vill kunna plocka fram dig när de känner för det. När de får lite feeling, så här, ah, men nu ska jag liksom så här höra av mig till Martina och se så här, kan jag fånga in henne igen?
Mm, de vill ha kakan och äta den, ja, de gillar det här spelet. Framförallt också gillar de makten. Makt, ja. att de också sätter sig över. Vilken utmaning du än sätter framför dem. Kändes som nästan vad han än kom till dig, så är det i slutändan var han vinnaren. Fast det var han som betedde sig som en svin. Och så här, och det där tycker jag var också en intressant grej. Du började, efter ett tag så började ju du också träffa en annan person. Och det här är också väldigt klassiskt för narcissister. Att de är så otroligt, det känns som du säger att de har svag självkänsla. Man kan ändå så här reta dem ganska hårt. Alltså man kan göra dem väldigt irriterade ganska enkelt. De tar ju åt sig saker. De är ju inte så här supertrygga och superstabila. De är ju extremt bra på kommunikation, manipulativa, men också väldigt så här känslomässiga. Och svänger snabbt.
Ja.
Så berätta lite grann hur det var när du tog steget och började träffa någon annan istället.
Ja, för han lät mig hänga kvar. Sen så fattade jag till slut så här, men det här kommer, han kommer inte att höra av sig till mig. Det är liksom, det är slut. Så då började jag liksom fokusera om och så började jag dejta igen. Så träffade jag en kille och vi dejtade ett tag. Men det blev inget, för att jag kände mig inte så här, jag var liksom inte så här mentalt där än att liksom att kunna liksom dejta mer allvarligt, så att det blev inget mellan mig och honom. Men rätt vad det är så hör den här Adam av sig till mig igen. Och jag är väldigt svag för honom. Eller jag var väldigt svag vid den här tidpunkten. Så när han hör av sig igen, och sen så lyckas han ju med det här tricket att han fångar in mig igen. Och då träffades vi igen.
Hur då? Hur gjorde han den gången? Hur gjorde han då?
Ja, men han började liksom på något sätt så här, men det var så här, följa mig på Twitter. Jag vet inte, alltså det var så här jättemärkligt. Han följde mig på Twitter, sen avföljde han mig, så började han följa mig igen, så här, jätteförvirrande och jätteknäppt. Alltså jag tänkte så här, vad är det han håller på med så här, men jag låtsades typ som att jag inte så här, att jag inte fattade, att jag inte såg det där. Sen på något sätt så blev jag så frustrerad. Jag bara, men vad håller du på med? Är det liksom min uppmärksamhet du vill ha när du gör så här? Han började liksom lajka mina bilder som jag hade lagt upp. Och så började han höra av sig då som svar på det här. Och säga att, ja förlåt, jag kanske inte borde ha följt dig på Twitter. Men du vet, jag är väldigt svag för dig. Kan vi träffas? Och sen så gjorde vi det. Så vi träffades igen. Och då hade det gått kanske cirka ett halvår efter senaste gången. Kanske lite mer. Men mitt syfte med den här träffen, det var mer så här, berätta för honom. Du har ju sårat mig, du har gjort det här. Du har ju, jag har mått väldigt dåligt på grund av det här. Allt det här som du liksom lovade massa saker. Men sen så bara försvann du. Och du förklarade inte någonting för mig. Och jag liksom krävde svar. Men jag fick inte veta någonting om dig. Kan du förklara för mig liksom, så här, vad som hände? För att jag ville ha dels liksom förklara vad jag kände, men också så här, förstå honom, varför han gjorde som han gjorde. Men då mitt i det här, när vi träffades, då berättade jag för honom att under tiden, det här halvåret som jag och han inte träffades, då träffade jag den här andra killen. Han blev ju sjukt förbannad på mig. Väldigt svartsjuk. Jaha, så du har legat med någon annan kille? Du har gjort det här för att såra mig? Och då var jag så här, men alltså jag visste inte ens att du och jag skulle liksom träffas igen. Att det här skulle liksom, att vi någonsin skulle ha kontakt, du och jag. ska jag liksom så här lägga mitt liv on hold för att du kanske någon gång liksom får för sig att kontakta mig? Han bara, jag fattar inte hur du kunde bara ligga med en annan kille. Vadå, så du har liksom gjort det här för att såra och för att kränka mig? Så han var väldigt svartsjuk och kunde typ inte släppa det och trodde alltså på riktigt att jag gjorde det här för att såra honom. Men den här killen hade ju ingenting med honom att göra överhuvudtaget.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Och en annan story till det här var ju att han skröt ju mycket för dig om hur otrogen han har varit och försökte ju få dig att känna sig speciell i de situationerna. Att han har varit så svinig och gjort så mycket mot alla att han kan få vem man vill och göra allting. Så att du, Martina, du är väldigt speciell för mig. För dig gillar jag. Men du ska se, jag har ton med tjejer runt om som jag har slängt i container efter container. Och jag skiter i alla. Typ, så här. Och då gav han dig ett exempel på det också, vad han hade gjort. För att, och skulle visa sin stolta man för dig lite grann. Vad var det för exempel?
Han berättade ju jämt och ständigt så här, att det var någon tjej som gick förbi honom på stan och hur flörtade med honom och han var hos någon så här optiker och skulle fixa nya glasögon, så var det någon sån här, den här optiken, hon var så himla laddad och så himla sugen. Jag bara, men hur menar du då?
Okay.
Ja, jag märkte det på henne att hon var så himla laddad.
Okej. Okay.
Och allt det här för att skapa liksom osäkerhet inom mig, att jag ska känna mig både förvirrad och osäker på honom, för att han vill ju då inte att jag ska känna någon trygghet med honom, utan han vill då visa för mig att det finns en mängd tjejer där ute som vill ha honom. Och alltså utseendemässigt, ja, alltså han ser ju väldigt bra ut, så det är ju inget fel på hans utseende, men det är liksom hans personlighet som ju liksom, han är ju förjävlig, han är en vidrig person.
Ja. Och varför lämnar du inte honom här?
Alltså, jag fattade ju inte själv heller varför jag inte kunde. Jag ville ju liksom bryta det här, för att jag fattade ju till slut att det här inte är hälsosamt, och jag mådde liksom, jag mådde ju bra när jag var med honom, när jag träffade honom, men liksom, det var så mycket runt omkring där. En väldigt otrygg situation och väldigt mycket, många frågetecken. Och jag kände mig liksom inte säker i relationen för 5 öre. Och då undrade jag själv, så här, men vad är det som hände? För kan jag liksom inte, för att jag menar, det där har ju, jag har aldrig varit med om något liknande. Hur det här höll på liksom fram och tillbaka. Och att jag då inte kunde bara släppa honom. Utan jag var hela tiden föll för hans ord, föll för de här manipulationerna. Jag fattade inte själv liksom, varför blir det så här? Men Sen har jag faktiskt läst mig till att det är liksom hjärnans starka mekanismer. Det är som att man blir beroende, och det låter ju helt jäkla sjukt, att man blir beroende av en destruktiv människa där man upplever väldigt så här, höga toppar och låga dalar med. Så man blir i ett, det är ett liksom beroende tillstånd. Som att vara liksom beroende av alkohol eller cigaretter eller knark eller socker. Det är precis samma mekanismer som sker här. Precis samma. Så det blir väldigt svårt att bryta om man inte förstår vad det är man utsätts för. Och kan liksom kitta sig med information och förbereda sig för att man kommer, man behöver liksom, men ett sätt att bryta hur man ska göra, ha en plan framåt för hur man ska liksom gå tillväga för att kunna bryta. För det är inte som att bryta vilken relation som helst. Alltså jag har aldrig varit med om något, alltså jag är ändå 46 år ska jag säga här, och jag har ju haft relationer innan honom, men det har ju aldrig varit på det här sättet.
Ja, det är ju knepigt det där. Man får de här dopaminkickarna, serotoninkickarna. Mm. Man är inne i det här kärleksbruset också, som gör ju att det är en konstant förälskelse som går upp och ner. Man blir lite nykär gång på gång när det också bröt, och sen kommer det tillbaka. När det bröt så blir det som att man blir liksom nykära gång på gång. Och det blir allt de här positiva hormonerna i sig. Och man bara mår bra. Och då är det ju väldigt lätt att blunda för allt som är liksom dåligt runt omkring. Och som du också. Man vill så himla mycket med det här. Och man vill se. Och man vill se en framtid i det.
Ja, och särskilt som han har ju pratat om det här med mig hela tiden. Alltså så här, ja, jag vill skaffa barn med dig. Och jag vill liksom bo ihop med dig. Jag vill att vi reser ihop. Jag vill att vi gör de här sakerna ihop. Jag vill att så här, när jag går i pension sen, att vi flyttar till bla 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 bla. Alltså det är så här, man får en bild av hur den här framtiden ska se ut. För att han är så bra på att manipulera, på att måla upp en sån liksom bild för mig. Så att jag gick ju på det här. Och det var så liksom, och planerade inför det. Så här, men jag och han, vi kommer vara ihop för alltid. Men,
och ni var ju också, nu är du 46.
Mm.
Eller hur? Ja. Och då, ni var ihop i, eller ni höll på fram och tillbaka i
3,5 år.
3,5 år. Och det tog slut för typ 3 år sedan, eller? 2 år sedan?
Jag kan inte riktigt säga det. Men ungefär där någonstans.
Där någonstans. Eller... Varför kan du inte säga det? För att det är hemligt, eller? Eller?
Därför att...
För då, nej, då alltså kan jag undrar mest bara...
Nej, men så här... Det,
är det för att man kan räkna ut?
Ja, eller? Precis. För man kan räkna, då skulle man kunna så här, räkna ut vem den här personen är som jag har träffat. Alltså så här...
Okej. Jag förstår.
Och jag kan ju också...
Det man håller lite hemligt.
Ja, men det är i alla fall några år sedan.
Mm, jag förstår. Men det jag menar med då att ni, du är 46 nu, ni träffades runt, du var runt 38-39 där någonstans kanske ni träffades första gången. Kan det stämma?
Ja, men typ. Ja, men kanske, ja. Något sånt.
Och då förstår jag, för du har inga egna barn, eller hur?
Nej.
Nej, och då förstår jag att den här personen som du träffar då är också, om du hade haft egna barn så, eller vill ha det, så är det en väldigt viktig person också.
Ja, exakt. För det är liksom sista. Ja, men sista.
Precis. Du måste lägga dina kort rätt då. För att, och du vill, och då så kan ju det också vara en sån sak. Hade man varit 20 år gammal och lite så här, man inte bryr sig så himla mycket om livet heller på samma sätt. Ingenting är nog viktigt. Då hade det heller kanske inte spelat så himla stor roll. Då är det så här, fuck it, jag skiter i det. Mm. Men du har ju antagligen då träffat ett personer i livet, och vissa har det gått bra och vissa har det gått mindre bra med. Och sen träffar en person som kanske klickar igen på alla de här checkrutorna som du har. Att det blir check, 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 check. Och det är liksom drömprinsen på pappret. Mm. Och sen känns det som drömprinsen också väldigt mycket. Men sen så, och då är det lätt att man kanske skippar de här sidorna runt om. Som sen bara tar över mer och mer och mer.
Precis. Och det sker ju också väldigt så här, successivt att man blir... För hade han betett sig som en skitstövel från dag ett, då hade jag ju fattat vad som pågick och lämnat honom. Men eftersom han var väldigt liksom varm och mjuk och liksom som en härlig person, och jag liksom trivdes väldigt bra i hans sällskap. Och det här liksom dåliga kommer liksom successivt. Så fattar man inte heller liksom vad det är som sker. Och det som du säger liksom så här, och tiden också, tidsperspektivet i det här liksom, att alltså det här pågick i så många år. Jag blev helt så här trött och bara matt av det här liksom, och hamnade i en djup depression på grund av det.
Har du kommit ut den nu?
Ja.
Och när kom, vad hände med dig när du kom in i den här depressionen, och vad var det som var liksom droppen som gjorde att du kände så här, nu fixar jag inte mer?
Jag fattade faktiskt inte till en början. Dels, jag fattade inte att han var narcissist. Jag fattade inte att det var psykisk misshandel som det här var. Och jag fattade inte att det var en depression jag höll på att genomgå. Utan det som hände var att jag har en kompis som bor utomlands. Så han är inte här i Sverige jättemycket. Men när han väl kom till Sverige så träffade jag honom. Och bara bombarderade honom med olika typer av händelser och situationer som jag hade varit med Adam. Och den här kompisens svar var på det som jag berättade för honom: Martina, jag tror att Adam håller på att bryta ner dig psykiskt. Och jag tror att han håller på att misshandla dig. Och min första liksom respons på det var så här: nej, det skulle han aldrig göra. Det skulle Adam aldrig göra. Men jag gick ju ändå så här hem, för de här orden fastnade inom mig. Så att jag gick hem ändå och googlade på just psykisk misshandel och på bryta ner psykiskt. Och då fick jag ju upp då via Google liksom sidor om psykisk misshandel, men också just om psykopater och narcissister. För att psykisk misshandel är ju en konsekvens av att ha haft en relation med en narcissist. Så vad som hände var att jag liksom läste de här artiklarna, det som stod på nätet, och liksom kunde liksom bocka i väldigt mycket, eller nästan allt, det som stod om narcissister på Adam. Men så att nu hade jag ändå så här, nu visste jag var liksom så här säker på att nu är han en narcissist och det är det här som jag har råkat ut för. Men jag kunde ändå inte då vid den här tidpunkten förstå och liksom koppla ändå så att det är det som pågick inom mig. Och sen så gick det massa månader och jag blev... Alltså jag mådde så dåligt psykiskt. Så att jag minns faktiskt inte ens de här typ ett halvår av mitt liv. Vad som hände. Alltså jag minns bara att jag mådde väldigt dåligt psykiskt. Men jag har liksom minnesluckor. Och sen så träffade jag en annan kompis och pratade lite med henne. Och då sa hon så här: Martina, jag tror att du är deprimerad. Du behöver liksom uppsöka hjälp. Vilket jag också gjorde. För att jag då började det landa inom mig. Att det här är inte bara som en så här vanlig så här kärleksrelations liksom slut. Utan det här är liksom någonting utöver det vanliga. Så då kontaktade jag en psykolog. Och fick göra massa så här olika tester. Och det visade sig att jag hade så här djup depression. Och de ville ta in mig på så här behandlingshem. Men jag var så här, nej, alltså jag försöker liksom hantera det själv. Men då fick jag massa väldigt hög dos av antidepressiva och ångestdämpande. Och terapisamtal. Det var liksom det som jag som hände då. Och när jag hade det och genomgick de här samtalen och började liksom ta de här antidepressiva, så hjälpte ju det mig ur den här depressionen. Men det tog alltså, jag skulle nästan säga det tog ja, ett år om inte mer. Från liksom jag började från det jag började äta de här antidepressiva till liksom. Men nu har jag liksom ändå så här, nu har jag liksom det här, jag känner lite så här. Jag var ett offer och jag har haft den här superdåliga erfarenheten med honom. Men det här liksom ligger bakom mig. Jag har liksom ändå så tagit mig ur det. Jag har liksom tagit det klivet och liksom passerat det. Och jag tror också att skriva den här boken har varit en väldigt stor hjälp för mig. Att jag har kunnat, eftersom jag är en skrivande person, jag skriver väldigt mycket. Så att jag började skriva den här boken för att mest sätta ord på mina egna tankar. Och föra liksom någon slags dagbok över vad jag hade varit med om. Och de här anteckningarna var inte alls meningen att de skulle bli publika. Men nu bygger den här boken delvis på dessa anteckningar som jag då förde. När jag var liksom mådde som sämst psykiskt. Men också kunna sitta här och prata om det här utan att börja gråta. Det är liksom, för det hade jag inte kunnat göra förut. För bara jag liksom så här tänkte tillbaka eller började liksom så här nämna hans namn eller liksom berätta någon händelse. Så det första jag gjorde det var liksom att jag liksom grät massor. För att det var så himla påtagligt och så himla, jag kände det så starkt. Och jag var väldigt berörd och rörd av det. Men nu har jag ändå så här, nu har jag liksom passerat det och jag ser mig så här, okej. Jag var ett offer för psykisk misshandel då, men nu kallar jag mig själv så att jag drabbades av psykisk misshandel och att jag har liksom passerat det nu. Jag har liksom kommit ut på andra sidan.
Du är så himla stark. Så himla stark.
Tack.
Och så himla, jag tycker verkligen din bok har, ni är jättebra. Jag rekommenderar verkligen att läsa den. Och jag tycker att det är väldigt starkt att du nu, och det har ju inte gått 10 år, det är ändå så här fortfarande relativt så här färskt allting, Martina, så att du kan dela med dig av det här är ju väldigt väldigt bra och schysst mot alla. Och jag själv har ju varit med om narcissismen och därför var det väldigt hög igenkänningsfaktor på, och det var väldigt bra att du har skrivit den.
Tack.
Men jag vet också, i den här depressionen så mådde du ju jättedåligt. Hur gick dina tankar när du var i den?
Alltså jag klandrade mig väldigt mycket själv. Att jag, jag skuldbelade mig själv att jag borde ha liksom insett det här tidigare. Jag borde ha sett mönstret, jag borde inte ha trott på honom. Men också att jag var så djupt ner i depressionen att jag liksom funderade många, många gånger på att ta mitt eget liv. Alltså. Jag var så djupt nere och började liksom göra så här, alltså planerna blev så här väldigt så här detaljerade, så här hur, alltså vilket sätt jag ska göra det, vad är liksom bästa sättet och bästa tidpunkten och när ska jag göra det.
Gud vad hemskt alltså.
Så det var väldigt hemskt. Såklart så antidepressiva och terapisamtal, det är inte för alla. Och alla vill inte använda sig av dessa hjälpmedel. Men för mig, alltså, det hjälpte massor. Och jag är väldigt tacksam att jag ändå så här, att jag ändå har liksom kunnat. Jag tog beslutet att kunna att börja ta de här antidepressiva. För man har ju också hört så här, det ligger någon sån här, gud, du tar antidepressiva, är du psykiskt sjuk och är du galen? Så här, men det var som någon förklarade för mig förut, att när man bryter ett ben så behöver man typ en krycka för att stödja sig på tills benet liksom läker och man kan börja gå igen. Och så är det liksom med de här antidepressiva. Alla har liksom lite olika diagnoser och alla behöver dem på olika sätt. Men jag tycker att i mitt fall så var det här liksom min krycka i det här. Att jag använde dem för att under en så här svår period av mitt liv. Och de hjälpte mig så som en krycka liksom gör när man har liksom brutit benet.
Ja, det är så otroligt hemskt att man ska behöva tänka på de sakerna i ett liv man har här. Att man ska må så pass dåligt att man vill avsluta det. Så det som jag skulle vilja gå in på nu bara, så det är så här att du bröt dig ändå loss. Du kom ju efter alla de här åren fram och tillbaka med honom. Så lyckades du till slut komma loss från allting. Och det är en fråga som väldigt många också frågar om. Hur bryter man sig loss från i en sån här typ av relation? Berätta hur du gjorde och vad du har fått tips till andra som har en sån här destruktiv relation.
Jag tror att man måste, alltså så här, för vissa är det väldigt svårt att bryta, för att man har, nu hade jag så här, tur att jag inte levde ihop med honom. Vi hade inga gemensamma barn ihop, vi hade ingen gemensam ekonomi, vi hade ju ingenting som band oss ihop på något sätt. Men det är ju väldigt, och det var ändå svårt för mig i det läget. Men det finns ju personer som har det här ihop med sina narcissister. Så det är väldigt, det är ytterligare liksom en faktor, eller flera olika faktorer som påverkar det här. Men för mig så var det att kunna prata om det med andra. Att inte liksom stänga inne allting inom sig själv, utan börja öppna upp sig för andra människor som man litar på, som man har i sin närhet. Berätta om vad man har varit med om, vad man misstänker, vad man tror, vad man känner själv, vad man har, vad liksom, hur tankarna går. Så det är liksom en grej. Och man behöver ha lite, nu hade ju jag distans, alltså tidsmässig distans till det. Så om man kan få lite distans, att man inte, man bara liksom stänger av narcissisten och liksom så här kommer överens med sig själv om att man inte ska höra av sig till honom, eller liksom ha någon kontakt med honom överhuvudtaget, och bara ta sig tiden att reflektera och liksom självreflektera över det här som man har liksom varit med om. Och också så här, kunskap är makt. Så här, läs på om narcissister, läs på om psykopater, läs på om olika, så här, det som händer inom dig själv, om så här, depressioner och så här, självskadebeteende. För det kan ju vara, alltså, så här, destruktiva relationer grundar sig oftast i att man är, har, alltså destruktiv relation händer inte när det är två sunda människor träffas, utan oftast så är ju en av personerna då har någon slags personlighetsstörning. Om den personen är narcissist eller psykopat eller sociopat. Alltså det ligger någonting, såhär, för, alltså såhär, i en sund relation. Då behöver man inte bete sig sådär. Så att då är det någonting galet. Såhär, våga sätta ord på det som faktiskt sker. Och våga liksom såhär, tänka i de banorna att din partner kanske är en liksom, psykopat eller har narcissistiska drag. Han behöver inte ha en så här, diagnos, men det kan ju finnas. Och det är också så här, det som är så svårt med så här, just narcissister, det är att de är, det finns ju olika typer av narcissister. De kan ha narcissistiska drag, men de kan vara fullvärdiga narcissister. Och allt mitt emellan. Så att det är väldigt, så här, det är väldigt svårt. Och vissa säger så här, ja, men hur kan du, du nämner ju honom som en eller som en narcissist, hur, men han har ju inte fått en diagnos, alltså Adam i min bok. Nej, han har inte fått det. För såklart, han har ju inte den insikten att gå till en psykolog och träffa en psykolog och få det svart på vitt. Men jag kan ju bedöma det utifrån att jag har varit så nära honom och har varit i hans närhet. Och ha ändå den kunskapen som jag liksom har nu om narcissister. Och kan liksom pussla ihop. Men jag ser ju så här, det här är typiskt för narcissister. Okej, han beter sig på det här sättet. Ja, men då måste han liksom, då har han ju, antingen är han en fullvärdig narcissist. Eller så har han narcissistiska drag. Men oavsett så är det ju så här destruktivt. Och jag ska hålla mig borta från honom.
Jag tänkte så här att vi ska gå in på lite lyssna frågor. Mm. Vi har ganska många, så jag tänkte vi kan svara, många av dem har besvarat, men vi kan besvara ganska, om du besvarar ganska kort det du tänker på respektive fråga. Och sen hoppar vi vidare. Vad ska man göra om man har en chef som är en narcissist?
Byta arbetsplats.
Ja, det är rätt. Här kommer vi till en lite spännande fråga faktiskt, som leder in det. Vad gör man om man har en familjen, om man har barn med den personen som är narcissist? Det är ganska många som har skrivit det. Att man misstänker nu att efter x antal år med sin partner, man har barn med den. Ofta kan det ju gå ganska snabbt att man skaffar barn. Det är så här, den här det förtrollande förhållandet. Allt bara går snabbt, det kommer en förlovning och sen så blir man gravid och sen bara allting. Och sen rätt vad det är efter ett tag så vaknar man upp ur den här drömmen och bara shit, vad är jag någonstans nu och vem är jag med? Och sen blir man sakta men säkert nedtryckt. Vad gör man om man är i den situationen man också har ett barn ihop?
Alltså mitt budskap i den här boken, det är så här, det är inte ditt fel att du har blivit narcissistiskt misshandlad, men det är ditt ansvar att rädda dig själv och rädda då eventuella barn. För att, alltså, narcissisten kan ju så här, manipulera barnet också, så jag skulle säga så här, gör allting som är i din makt att lämna narcissisten. Med eller utan barn. Eller nej, nu blev det fel. Jag menade liksom så här, om du har barn med honom eller inte så ska du lämna oavsett.
Jag förstår. Lämna barnen bara.
Nej, lämna dumpa inte barnen. Barnen. Lämna inte barnen med narcissisten. Absolut inte.
Fly landet. Dra till Hawaii. Dansa hula hula i Hawaii. Men utan barnen. Okej, okay, men... Och till nästa grej då. Det är så här, vi säger då att man är ett barn som är uppväxt med narcissistiska föräldrar. Det är också många som har ställt den frågan här. De vet att min pappa är narcissist. Narcissist. Min pappa är nazist, rasist, satanist, narcissist. Han är allting. Nej, men hur påverkar det en, skulle du säga, om man har en, om ens pappa är narcissist eller ens mamma är narcissist och man är uppväxt med dem? Ska man vara lite extra rädd för att man själv kan få de dragen?
Alltså, narcissism går inte i arv. Så att jag tror inte man behöver bekymra sig om att det kommer liksom ärftligt och att det är genetiskt. Men man kan ju såklart, alltså, man blir så som de man umgås med. Så att när man liksom upptäcker att det är det som händer, så ska man, tror jag liksom det enkla svaret är bara att ta avstånd från den personen. Oavsett om det är ens egna föräldrar. Jag tror att grunden i det här är liksom att man behöver liksom hitta balans och få lugn och ro. Och det kommer man inte få så länge man har narcissister i sin omgivning och i sin familj.
Ja,
och eftersom de inte kan... De kommer ju inte uppsöka hjälp, som vi redan var inne på. Så...
Ja, alltså ofta så är det ju så här att om man har någon i sin relation, en partner eller familjemedlem eller släkting eller vad som helst som är narcissist, så kommer man inte kunna behandla narcissisten. Nej. Den som man behandlar, det är alla i omgivningen. Det är de som kommer få gå till psykolog. Det är de som kommer få behöva göra alla de här planerna. Det är de som kommer bli deprimerade och få gå på antidepressiva. Det är de som måste liksom överleva för att inte bli totalt förstörda. För den här roboten som är ett jäkla monster, den här narcissisten, den är ofta så pass stark i sin personlighet eller karaktär. Eller, och liksom ha sitt, visst, den kan ha dålig självkänsla och sånt, men det är fortfarande en jäkligt stark individ. Stark karaktär som kan gå emot så mycket skit och så mycket motgångar och så mycket grejer, bara fortsätta hålla sin egen väg bara, och det är ens egna väg som är här. Fast den har möts av 1000 personer som säger något annat, så fortsätter den bara nöta, så den personen kommer bara nöta totalt sönder dig. Så därför behöver ju liksom personerna som är utsatta för att gå till psykolog och inte narcissisten, för den kommer aldrig få till en psykolog. Så att det är ju en väldigt liksom en viktig insikt där också, att jag har träffat många som har försökt att säga, men hur ska jag göra med mina föräldrar? Hur ska jag göra med den här? Hur ska jag göra med min partner? Nej, det är bara att inse. Bryt. Mm. Blod är inte tjockare än vatten. Man ska alltid förtjäna varandra hela livet. Så att det är bara det enda sättet att du kan komma ur det här, det är att bryta. Bryta.
Ja,
stäng av allting. Ja. Fast du blir uppjagad, fast det händer grejer, stäng av allt bara. Var okontaktbar. Mm. Bara håll dig till det.
Så är det. Och den enda inställningen, eftersom man inte kan ändra deras inställning till sig själva, så den enda inställningen som man kan ändra, det är liksom den egna inställningen till narcissisten. Och som du säger så här, ta bort liksom, oavsett om det är liksom en förälder eller om det är liksom en kusin eller liksom vem det nu är i familjen, så ta bort.
Och till nästa grej, när du har kollat på det här, blir man, föds man till narcissist eller är det någonting man blir i livet?
Man blir i livet. Man brukar säga att psykopater föds, att det är ärftligt. Att psykopater liksom får det vid födseln. Men narcissister, det blir ett beteende som man liksom får i livet på grund av barnuppfostran, alltså hur föräldrarna uppfostrar dig.
Mm-hmm. Hur föräldrarna uppfostrar dig, och hur uppfostras narcissistiska barn då? Alltså vad är det föräldrarna har gjort för att de ska bli så?
Antingen så blir liksom, alltså förenklat sett så kan man säga att kärleken, antingen får barnet för lite kärlek eller för mycket kärlek. Att den balansen inte finns. För lite kärlek, då behöver barnet så här hela tiden bevisa att det, alltså kärleken blir villkorad. Att barnet behöver hela tiden bevisa att det är bra på det barnet gör. Och får inte barnet den uppmärksamheten från föräldrarna, då gör den liksom så här utstuderade planer för att få den här uppmärksamheten och få liksom kärleken. För att man liksom, man kopplar liksom det här med liksom uppmärksamhet och kärlek, och att det liksom hänger ihop. Så ju mer uppmärksamhet och barnet får, ju mer kärlek får det. Och för att få det så måste liksom det liksom bli hela tiden bättre och bättre. Det är liksom ett sätt. Ett annat sätt, det är liksom när barnet blir för liksom superkörlat och får typ för mycket kärlek eller fel typ av kärlek. Det vill säga att föräldrarna fixar allting åt barnet, och barnet lär sig liksom inte ta det egna ansvaret, utan hamnar barnet i bråk med någon, så skylls det på allt och alla runt omkring. Alltså föräldrarna skyller på allt och alla och låter inte barnet liksom ta det egna ansvaret, utan man fixar allting åt barnet, och sen så förväntar sig det här barnet att alla sen i det vuxna livet ska fixa allting åt honom, och att han bara inte behöver prestera eller göra någonting, utan allting liksom, man är liksom störst, bäst och vackrast ändå, oavsett vad man gör eller inte gör.
Ja, men det har varit helt fantastiskt att höra på ditt livsöde och en del av ditt liv. Som jag och lyssnarna är så otroligt tacksamma för att du delar med dig. Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig, skriva till dig eller fråga dig om saker, hur gör man då?
Enklast är via Instagram, där jag finns på kontot En författare. Så att det är bara skriva till mig. Och jag kan också säga att jag har fått väldigt många mejl av personer som har ställt frågor till mig om narcissister och om deras destruktiva förhållanden. Så att tveka inte, det är bara att den som vill kan höra av sig.
Mm. Och du har en mejl också?
Ja. hej@martinaskovronska.se.
Och sen också din bok. Jag lägger också länk till den här i poddbeskrivningen. Ja. Jag kommer själv att läsa den flera gånger. Jag tycker att den var jättebra och gav mig väldigt mycket så här insikter om det också. Så att det tackar jag för att du har skrivit. Och jag lägger in den här om ni andra också skulle lyssna på den.
Ditt team, eller beställa den. Ditt team får ett ex här. Den ligger här.
Ja, vad bra. Genomskåda narcissisten. Den finns ju på ljudboktjänster. Sen finns den också självklart att köpa. Men du, det har varit en stor och ära att ha dig med. Jag får tacka så hemskt mycket att du delar med dig av allting.
Det är jag som ska tacka. Supergulligt att jag fick komma hit och träffa dig och prata om det här. Tack snälla.
Ja, men stort, stort tack själv, Martin.
Tack. Framgangspodden with Alexander Prelaros.
Jag tycker det var väldigt viktigt att sända det här avsnittet, för att narcissister är väldigt, väldigt jobbiga att ha med att göra. Men det är jobbigt faktiskt, för att man känner sig så här, man känner att man tänker hela tiden på att man ska försöka förstå dem, hur de tänker och gör som de gör. Och sanningen är, nej, du kommer aldrig någonsin förstå det, för de tänker inte som du tänker. Så att lägg inte mer tid på det. Men det är tufft, det är jobbigt. Och vad är då lösningen då? Nej, det är faktiskt bara att fly. Man brukar säga det så här att narcissisterna, nej, men de går inte psykolog, för de tycker inte de har några problem. Men det är mer omgivningen runt dem som kommer behöva psykologhjälp. Är det så att du känner nu att du vill komma till nästa steg i livet? Du känner kanske att, nej, men jag vill byta jobb, jag vill göra något annat. Så är en jättebra idé att gå in och bli medlem på Framgångsakademin. Det är 14 dagar helt gratis, och då kan du testa av de olika. Vi är Isabella Löwengrip, vi är Fredrik Reinfeldt, vi är Kjell Enhage, vi är Christer Olsson, Lena Eksvärd inom retorik och jättemånga andra som delar med sig av sina absolut bästa saker de har lärt sig i sitt liv.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Så att gå in på framgångsakademin.se och kolla in vad som finns där som verkligen kan hjälpa dig. Stort tack för att du lyssnade. Ha det bäst. Hej då!